Ellen, om du nu skulle ha konstaterat hantavirus, skulle du då allra helst vilja befinna dig inlåst på ett kryssningsfartyg, eller vad skulle du allra helst vara?
Ja, alltså inlåst är väl ganska bra egentligen. Mm.
På en och båt?
Jag brukar inte bli sjösjuk, så why not? Men ja, inlåst här.
Inlåst här, i en studio med mig. Mm. Du ska tala om hantavirus idag. Petra och Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
Varför är pistolen nu?
Ja, du ska annars bara.
Lägg var du vill.
Med liksom face eller?
Ja. Säkert.
Röva. Petra?
Jag tror armhål kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen. Jag vet inte.
Ja, det kan hända alltså. Det är ju en mirakelmedicin. Jag ska prata om mirakelmedicinen botox. Som alltså, dels kan faktiskt ta bort svett, överdriven svett. Men den kan också förlama ens ansikte så man inte har rynkor. Men vi ska fundera på vilken del vi vill ha. Petra, har du varit med om att unga på din arbetsplats visar för mycket känslor?
Hittills så har jag varit en av de yngsta på min arbetsplats. Men jag har noterat att det har varit lite generationsfight på Hesarens sidor de senaste dagarna. Jag har tankar om det, jag ska prata om det.
Bra. Hej, men då börjar vi. Och Ellen, hantaviruset är ditt.
Tack. Ja, tack. Jag är jätteglad att få vara, vad heter det, smittad av det här. Nej, men det här dök ju upp då här i april, så dök ju hantaviruset upp. Då, eller det blev lite så här viralt kan vi väl säga. För att det konstaterades på ett kryssningsfartyg från Argentina. Och i talande stund så är det väl 3 personer som har dött av det. 8 konstaterade liksom smittade som vårdas ganska intensivt som jag har förstått det. Och så är det förstås ett 40-tal kryssningsresenärer som har hunnit stiga av båten före de insåg att oj, det här har vi ombord. Ur ett 20-tal länder. Så att det här har ju förstås fått åtminstone min ganska hypokondriska TikTok-feed att reagerar ganska starkt, för att vi har väl någon slags kollektivt trauma kring hur det kan gå.
Yep. Jag tycker att man kan påpeka att idag när vi bandade tisdag, så igår kväll, jag är ju en nyhetsjunkie, så jag tittar på nyheten lite över 12 på natten, så då konstaterar man att man har evakuerat alla från det där skeppet som var i landet, Teneriffa. Så nu vet vi i varje fall det, att nu är det där hantaviruset överallt.
Ja, de evakuerade, ja det var väl igår, och det var ju liksom, de evakuerade också en av de döda kropparna och sådär. Och det här hantaviruset, eller det är liksom andesvirus heter, för det är liksom en form av sorkfeber, men det är typ den enda formen av hantavirus som kan smitta mellan människor. Alltså annars får man ju det typ om man så här hånglar med en råtta, typ. Yeah. Vilket man har gjort.
Nej, men sådär. Nej, men gnagare som sprider.
Ja, precis.
Alltså, eftersom jag, förlåt nu, att jag nu tar ditt ämne. Jag ska inte göra det, men bara säga att jag har följt med så noga. Så de var igår i TV4:s nyheter och filma i Argentina sådana gnagaren. Och de säger att den här versionen av hantavirus är den som de har märkt att smittar inte bara från gnagare till människa utan från människa till människa. Det är därför det är så farligt.
Precis, och det har också typ så här 40-50% dödlighet. Oh. Alltså det är ganska som...
Cool.
Ja.
Alltså jag skrattar med döden.
Jo. Nej, men alltså, och just att det är så här, de här symptomen, jag trodde att det skulle vara ungefär sådär som corona, sådär gör du får lite influensa, men nej, det är njursvikt, det är hjärtsvikt, det är liksom inre blödningar, det är tarmproblem, alltså kroppen bara sådär, det är typ pest, det är den nya pesten.
Ja, det är som den nya pesten. Mm.
Och det som jag noterar bara, eller, och jag kände i mig själv, men också i mitt flöde, att man är liksom inte helt negativt inställd till en ny pandemi. Eller? Jag känner som ett visst lite sådär...
Hopp.
Ja, eller liksom sådär friend or foe, frågar jag.
Jag vet exakt vad du menar, Ellen. För mig är det så upprörd. Och det enda jag har tänkt på är, oh my god, kan det snälla komma en till pandemi?
Alltså, det här jag skönt det skulle vara om allting bara skulle stanna av en stund. Alltså det kan hända att det är bara jag som är utbränd. Men det är inte bara jag, för att det... Jo, att folk är sådär, oh my god, this could be the new pandemic. Ska också sägas att WHO och alla som faktiskt vet någonting säger ju att det här är liksom risken för att det faktiskt ska bli en pandemi är som ganska minimal, för att även om det smittar människa mellan människa så ska du mer eller mindre liksom sitta sitta liksom inlåst i en, med någon som är smittad i en bil i flera timmar för att det ska... Ja, men nog ja. Men det här...
Men jag tror att det är liksom en del av den här förväntningen är ju säkert det att vi alla vet ju att en nästa pandemi är ju bara en tidsfråga.
Ja.
Och då är det liksom bara fråga om vilken pandemi det blir.
Ja.
Blir det den med 40-50% dödlighet? Eller vad blir det för någonting? Blir det snuva?
Vilken pandemi skulle ni, eller om ni skulle få välja nästa pandemi, vad skulle det bli?
Jag skulle vilja ha den som är 28 Days Later.
Vilken är det?
Inte zombies.
Det är den där rage zombie-virusen.
Okej, okay, jag tänker... Okay. Alltså, måste man säga nu att vi skojar lite?
Jo.
Ebola är mitt värsta virus. Och det är det jag tycker ändå så att om det nu kommer en ny pandemi så skulle inte vi alla bara kunna dö. Alltså förlåt att jag låter så här, men sån här är jag. Så jag skulle åka till Sierra Leone för kanske 10 år sedan och jag är en dockare.
Mm.
Och då var det Ebola-utbrott och då fick jag inte åka. Alltså det var mina chefer var sådär att Kia, du får inte åka dit nu. För det här, Ebola var sådär att alltså inälvarna började blöda.
Mm.
Och det där alla dör. Det tänkte jag att det skulle vara bra.
Ja. Ja, men jag tänker liksom också att det skulle vara roligt med någon sån här...
Vilken virus vill du ha?
Nej, men typ någon sån, det skulle vara roligt om det skulle bli någon sån här typ böldpest eller någonting som egentligen inte skulle vara kanske så dödligt men som gör att allt så här skönhetskapital skulle ställas helt upp och ner.
Ja, alltså, men sen har man botox.
Men inte hjälper för botox mot böldpest, eller? Eller jag vet inte ens om böldpest finns, men jag tänker bara någonting att folk ska få så här väldigt fula ut. Alltså det skulle vara väldigt roligt att se hur man liksom var skönhetsindustri, eller liksom vad som skulle bli nya... Ja, men det här hantaviruset, alltså, jag börjar också fundera på vad är det som gör att, förutom det där som Petra sa, just det där att man vet att det är liksom bara en tidsfråga som man kan också bara så här, rip the bandage off på något sätt. Men alltså, jag saknar ju också, liksom, åtminstone första tiden i coronapandemin, alltså minns ni det här? Minns ni hur kreativa vi var allihopa var? Alltså vilken
gemen... Och rädda.
Jo, var nej, men, rädd, och när också folk bara så här gick ihop och liksom... Det var den här We Are The World-videon, vilket är så otroligt roligt när kändisar sjöng för att trösta oss som satt hemma. Nej, men det här... Alltså dels så är det ju också att världsläget är ju så... Alltså...
När man
senast
det?
Hört en god politisk nyhet...
Alltså, vet du,
det är därför jag tror att det också känns som att det skulle vara som riktigt skönt med bara sådär, vi bara reset button.
Ja.
Nu tar vi koll på 40-50% på mänskligheten och så börjar vi om från början. Och helst får ju då ganska många världsledare vara av de här 40-50%. Det är ju såklart inte så det funkar. Men,
nej, men jag tänker väl att de där gubbarna som leder, som gör att allt blir till shit, de är så gamla och förlåt, de är så gamla att kunde de inte stryka med?
Men det är ju också de som är typ, alltså är inte lite considered a fact att Putin är jättehypokondrisk och att det är liksom väldigt svårt att komma nära honom ens just för att han är så rädd för allting sånt. Men jag tänker, om jag skulle bli smittad av alltså jag säger inte att jag är en hjälte och jag har just haft världens värsta resdag bakom mig igår och det enda som saknas är väl att jag har blivit smittad eller att jag får något meddelande att jag då har suttit bredvid med någon som har
antivirus. Det är sant, jag ska inte komma och pussa mig in.
Nej, men om jag skulle vara smittad av någonting så skulle man ju liksom, eller om någon är smittad så skulle man ju kunna använda sig själv som en slags sådär mänsklig självmordsbomb. Alltså bara släng dig själv på valfri idiot till världsledare och kramar den.
Kan vi en liten stund ändå fundera kring varifrån man tror att den där pandemin, alltså den här hantaviruset, kom till den där båten?
Ja, för att mannen, eller det är liksom ett äldre par i 20-årsåldern, det var de som dog först, mannen dog först. Och som jag har förstått det så hade de varit på någon slags fågelskådning på någon så här typ...
Soptipp.
Ja, alltså just på någon typ så här Roskalava någonstans i Argentina. Och där då omgåtts med råttor.
Men nu vet jag inte om ni är fågelskådare. Jag är inte,
men jag får lite panik av att vi har lite möss i vårt sommarställe i köket och att jag, alltså att en av mina vanliga vardagsuppgifter där är liksom att skyffla undan musskit efter vintersäsongen, vilket jag gjorde ganska nyligen.
Du kan få sorgfeber.
Hantavirus, frågetecken.
Det är ju en hantavirus, sorgfebern. Är det inte så?
Jo.
Är du, Petra, fågelskådare?
Jag är fågelskådarskådare.
Aha, okej.
Okay. Så jag skådar min partner som skådar fåglar och jag skådar mina katter som skådar fåglar.
Okej, men du skådar inte själv, för att jag har en kompis som är fågelskådare som liksom, okej, han är nu en gammal gubbe, men när han skulle skåda på några fåglar så får han och bodde på en soptipp. För det är där fåglarna är.
Det, är liksom... det här är just sån typ av grej som på Instagram ska man stöta på under tagge white people shit. Liksom.
Ja, what white people are doing. Men han var också en white gubbe doing. Mm. Och liksom, men alltså, jag tror inte att han är den enda fågelskådaren. Det är det man gör när man skådar på fåglar. Man vill fara dit som fåglarna är. Det är mycket fåglar på en soptipp. Bla, bla, bla. Men man har ju också sagt att det är inte helt säkert att det nu var därifrån det kom. Men jag tror kanske.
Ja, men det känns ju på något sätt. Eller i och för sig, det kan ju också vara... Jag tänker att man vill ju att det hellre är så än att det är att fartyget har haft sin mat, med sitt matlager någonstans nere någonstans och så har råttor haft rejv där på potatisarna.
Äckligare. Det kanske är
ja, precis. Att det känns som att det är enklare att som undvika en soptipp i Argentina än att till exempel äta buffé på valfri kryssningsbolag.
Jag känner på något sätt att det är någonting som det är exakt det där som den här pirriga väntan och lilla glädjen om en ny pandemi har att göra. För att säga att om vi skulle höra om liksom ängsliga nyheter från någon traditionell fiende till den västliga världen. Så säg om vi hade liksom mystisk virus i Nordkorea eller Kina eller i Wuhan, liksom något sånt här. Så då skulle ju USAs media vara helt sån, this is bioweapon terrorism. Men det är att det finns en möjlighet att det skulle kunna vara liksom vita privilegierade människor som gick och petade i soptippen och så dog på ett fartyg. Så det känns på något sätt, jag känner att där finns liksom någonting om socialklasser och dagens anda och eat the rich och liksom att om det skulle hända på det sättet, så jag tror att, alltså det skulle ju, pandemi är ju lika förfärligt oavsett varifrån det startar, men det skulle vara väldigt liksom av den här tiden om det startade på det sättet.
Men det känns ju att det är också så det kommer att starta vid det som blir nästa pandemi, att någon vitrik människa gör någonting lite halvdumt.
Ja.
Och jag tycker också att exakt det där du sa, Petra, om att det liksom är vit, alltså det är sådana rich people, eat the rich. Alltså, det är också en symbol för att det här utbrottet skedde på MV Hondius, som alltså är det en lyxkryssning?
Alltså jag vet inte vad som räknas som lyx i de där branscherna, men nu ser det ju ganska fancy ut. Alltså, ja. Det är ju inte en Sverigebåt.
Ja, men jag måste säga, Sverigebåtar är väl helt, alltså det finns olika, nu säger vi inga märken här för vi är yle, men det finns olika märken, alltså inte, är det nu så tacky? Det är ganska tacky, men det är inte så tacky. Jag kan trivas, alltså några timmar på en kryssningsbåt.
Jag har faktiskt aldrig varit på en regelrätt kryssning, jag har åkt de här båtarna väldigt mycket av och an mellan Finland och Sverige, men det har alltid varit sådär, istället för att flyga så att jag bara har tagit mig från punkt A till punkt B. Men jag ska faktiskt på mitt livs första kryssning nu i juni.
Med Hondius?
Exakt. Och för det ska jag fågelskåda lite.
Fågelskåda på
alla tider och ta en kryssning.
Nej, jag ska bara mellan Stockholm och Åbo. Men
njut, säger jag. Ja.
Vet du vad det här påminner mig om? Det var den här jävla artikeln i Hesare någon veckor sedan om den här båten som superrika människor tycker är bäst och som jag också tycker är bäst.
Vilken båt?
För det är liksom, fan, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är en sån här som ser ut som en helt vanlig liksom arbetsfiskarbåt som är bara av superbra kvalitet. Men den har inget glitter, inget tingetangel, inget kitsch, ingenting. Det är bara en bra båt som är liksom pålitlig att styra. Och jag tänker att det är exakt den där båten som alla riktiga båtmänniskor tycker är den bästa båten. Och alla cruise ships utöver det handlar inte om själva båtarna. Och det är därför som båtmänniskor tycker att cruise ships är tacky. För det handlar inte om båtarna, utan
just
det handlar
det,
om isolering.
Du är båtmänniska, Kia.
Jag är båtmänniska.
Alltså jag är ju också uppvuxen i kärgården, men jag är inte båtmänniska på samma sätt. Och jag vill ju ändå påstå...
Jag är en båt. Jag är uppvuxen på en båt. Jag föddes som båt.
Ja. Nej, men alltså att inte... Det finns ju inga smakfulla sätt att resa. Alltså inte det är som att det är som inte är tacky att sitta i liksom och vänta på sitt flyg. Och, alltså, ja, nej. Om vi nu bortser från hantavirus så tycker jag att kryssning ändå kan ha någonting. Jag vill ändå försvara det lite. För bara en sån sak som att jag gärna ska åka typ Hurtigruten någon gång i livet. Jag vill resa som en pensionär. Jag vill ha det bekvämt.
Jag vill
att någon berättar åt mig precis vart jag ska gå, var jag ska äta och när jag ska göra det. Och så får vi gå i land och så har vi några timmar någonstans på ett sådär lite lagom... Jag tycker det är liksom... Jag förstår...
Men ta nu till exempel, för jag vet ju bara hur det är på de här Sverigebåtarna, men min syster jobbar i 5 år som sån här environmental officer på de här största kryssningsfartygen i Karibien, alltså för USA. Hon satte så här enorma evighetsbufféer, plus att hon var jättehögt upp i hierarkierna. Det kan vi ju komma ihåg att det finns väldigt många hierarkier på de här båtarna. Mm. Lägst ner är ju liksom typ människor från Sydostasien och så här. Eller från Asien var lag. Men anyway, hon var inte där. Hon var ganska högt upp. Så hon sa också att det var ständigt bäddade sängar. Det är liksom... Det är bara tillgänglighet. Det är lyx. Det är cool. Och hon var också på jobb då under pandemin. Fick sitta 14 dagar som längst isolerad när hon bytte arbetsdörrar. För de var ju så rädda till det. Det var ju covid då.
Alltså i sin hytt?
Ja. Jag ringde faktiskt upp henne igår och frågade, för vi pratade inte annars. Nej, men alltså jag ringde faktiskt för att fråga, hur mådde du om du är 14 dagar instängd i en hytt? Alltså för att hon skulle isolera.
Alltså honestly, det låter som min semester. Ja, 14 sa, dagar it was instängd a fucking hemma, dream. Bara ligga i sängen.
Ja, det var det är det du annars också gör. Instängd i 14 dagar på, men hon sa så här, på 10 kvadrat. Men hon hade egen, alltså där fanns ju allt och hon hade egen balkong och fick mat levererat. Alltså jag tycker det låter ganska skönt.
Ja, alltså det är ju, ja, sen när man är där så vill man ju dö förstås, men det, ja, jag tänker att...
Nej, men vet du vad hon sa? Att det var lite pissigt i början, för det var så lång tid, för man blir så isolerad, men hon sa att efter det, när du går över en viss gräns, så vill du inte komma ut.
Nej, det är det.
Och jag skulle vilja ha den gränsen nu, att jag inte, alltså kanske stänga in oss i den här studion, får vi inte.
Men är inte det som har hänt med oss alla efter pandemin, att man liksom inte vill göra någonting, att allting, alltså det är ju en grej det här med att typ också de här unga som vi ska prata mer om senare, att de bara liksom inte
vill,
att ingenting som får vara obekvämt eller liksom att så här, tröskeln för när man stannar hemma är ganska låg.
Men jag tror att det har något att göra också, alltså jag tror inte att det är bara en bekvämhetsfråga, men att jag tror nog att under pandemin så upptäckte man just hur mycket tid på sitt vanliga jobb till exempel man ägnar åt bara bullshit.
Ja.
Och hur mycket liksom man kan skära av och få liksom gjort i en betydligt mindre tid. Och jag tror att det finns massor där om just att vad vi baserar våra lönesystem på. Är det prestering eller är det timmar? Och att det var liksom en väldigt liksom pessimistisk liksom situation att vakna upp till, speciellt sen när liksom att jag har sett på alla de här artiklarna efter corona där alla de här stora jeffen i stan är så där att men distansarbete, det har ju varit total katastrof för hela arbetskraften, och det är därför som Finlands ekonomi ligger i skiten, och egentligen när man riktigt tänker på det så borde vi få kontrollera våra medarbetares liv helt och hållet, och jag måste kunna se alla mina 50 arbetare för att jag ska veta att de gör någonting. Och vi alla vet att det är total bullshit.
Ja, det handlar inte om det.
Total bullshit.
Tack Ellen för beskrivningarna av hantavirus. Och jag tycker att det passar så bra ihop nu med att vi funderar lite mer på arbetsplatsen. Petra, varsågod, du får berätta om hur Gen Z beter sig på våra arbetsplatser.
Nåja, jag ska nu först säga att det här är bara för att skydda mig själv från Gen Z. These are not my opinions. Det här är vad som sker på Hesarens sidor. Nej, jag skojar. Vi har inga Gen Z-lyssnare.
Skojar inte. Vi har massor med Gen Z-lyssnare faktiskt. Så det där, passa era ord. För vi har människor som är mellan... En Gen Z är mellan typ 20 och 30. Ser man inte så?
Alltså det är just människor som är typ 1 år yngre än jag och neråt.
Ja, du är på gränsen. För det här är spännande för att du, Ellen, är millennial.
Yes.
Och jag är på gränsen millennial generation X, och jag väljer alltid Gen X. Jag är inte millennial. Mm. Så nu har vi alla tre. Vi är 3 generationer här idag.
Ja, för jag tror jag räknas som zillennial, för jag är ju 95. Så det är liksom väldigt... Jag tror det är liksom just där som gränsen går.
Här står i mina papper.
Helt yngst.
Ja, Gen Z är 97 till 2012. Och millennials 81 till 96. Och sen, Och jag är då alltså född 1980. Och Gen X slutar 1980.
Ja.
Men det var bra att konstatera. konstatera det. På Hesarens sidor under de senaste 2-3 dagarna har det varit lite fight mellan generationerna. För det var en artikel som först kom ut. Alltså det är en artikel och nu 2 läsarinlägg efter den här artikeln. Och det här är, den här artikeln handlar om, nu är jag väldigt ledsen om den här personen som de intervjuar är någon som jag borde känna till och jag gör inte. Men till mig som inte känner till den här människan så ser det väldigt mycket ut som att Hesare har valt en random 60-åring som ska bara säga vad hon tycker om Gen Z.
Så verkar det, ja.
Och då så har den här 60-åringen då pratat om hur hon har gjort samma jobb i 40 år och så har hon starka åsikter om att yngre ledare så har ett omoget sätt att leda, en tendens för micromanaging och att det är liksom irriterande och att om hon då har valt att ta upp kritik med de här yngre cheferna så blir hon liksom kritiserad av sin ton och att och så är det liksom hänvisningar i den här artikeln att om andra artiklar som Hesare har också skrivit kanske under det senaste året om att arbetsgivare har upplevt att ungdomar har liksom orealistiska förväntningar av arbetslivet, om att ungdomarna upplever att de är liksom underestimated, att man borde kunna ge dem liksom mer eller mer liksom krävande jobb och att det här är också någonting som man reagerar på i forskningsvärlden, att många forskare har också upptäckt det här med att generationerna har liksom väldigt olika arbetstendenser. Och det här är kanske också något som man på en mindre plan ser liksom i Somme och i Sommevitsvärlden, att det finns liksom massor med Somme-innehåll och liksom sån här Somme-humor om hur olika generationer jobbar på arbetsplatsen.
Och det är också, alltså, tycker jag, spännande det där med att, alltså, det, jag antar att hon, den här kvinnan de har intervjuat, alltså Tuija Jakonen, 61 år gammal, jag vet inte heller vem det är. Alltså det här är Helsingin Sanomats artikel. Men alltså, jag undrar att finns här ett sånt här problem? Vi har alltså på min arbetsplats chefer som säger så här, nå flickor, kom hit nu. Alltså det är sånt här som man blir störd på. Jag blir så glad när någon kallar mig flicka. Jag var morgens här. Ja. Men jag förstår att det här är inte kiva om man är 20. Okej.
Okay. Ja, eller liksom jag reagerar på.
Om man inte, eller jag vill säga så här, jag förstår att också man blir irriterad om man inte är van med att bli tilltalad så här. Men jag har ju hela mitt liv blivit tilltalad så här som, hör du flickorna, ska flickorna komma hit nu? Och att så här nedvärderande och nedlåtande ton. Men jag förstår faktiskt att man som 20-åring kanske bara så här, kom inte och säg något flickor till mig liksom. Jag vet, är det här det handlar om också?
Och det är liksom, det finns några grejer i den här artikeln som den här Tuija Jakonen då pratar om som för mig är lite så där, som känns som att liksom att jag blir liksom förvirrad, för att för mig låter det bara som om hon beskriver en normal arbetsplats liksom. De här är inte fenomen till mig, som till exempel att hon säger här att ibland måste man vara försiktig med att vad man säger när vissa människor är i rummet och man kan inte vara sig själv. Och jag bara, är det inte bara en helt normal arbetsplats? Liksom,
alltså inte bara arbetsplats, det är väl bara en helt normal social interaktion.
Hela ditt liv.
Att du typ måste, inte kan liksom säga vad som helst at any given time.
Men alltså, jag var faktiskt idag gammal när jag lärde mig det. Nej, men typ för några veckor sedan sa Anne till mig, hetanen alltså, du kan inte sen säga allt som du tänker. Alltså jag förstår inte sån här. Jag har ju typ Tourette.
Och sen så, jag läser bara den här artikeln till slut. Att när artikeln också slutar med en klassisk Hesare, att när det i rubriken står att Tuija Jakonen tycker att Z-generationen är ytlig och för känslig, så slutar den här artikeln ändå med att Tuija Jakonen säger att kanske är det så att ungdomen också bara skyddar sig bättre, och det är ju bra. Och så är jag sådär att, var det inte så att Hesaren skulle sluta med sina jävla klickrubriker? Ursäkta mig, liksom. Jag blev jätteirriterad på den här Tuija Jakonen först, och så läste jag artikeln och sen var jag sådär att nej, Hesare håller på och gör det här igen, för att jag ska bli irriterad på en random 60-åring. No thanks. Men den här artikeln då har provocerat fram då 2 svar från läsarinlägg. En av dem kom den 11 och den andra kom jag också den 11 men på kvällen, och det är båda två är alltså svar till att ena är liksom själv ung person som skriver om att hur irriterande det är att ungdomen hela tiden kritiseras och att det snackas hela tiden om att hurdan Gen Z liksom stereotypiskt är och att liksom äldre generationer tar plats i media för att liksom seemingly bara klaga om Gen Z, och den andra då är en mindre ung människa som skriver bara om att ja, men arbetsplatsen ska ha plats för olika människor och det här är liksom ingenting nytt. Men jag måste nog säga att det känns nog som att Hessare har haft en väldigt stark agenda om att lyfta fram liksom problem mellan generationerna. Och jag måste ställa liksom frågan att, ja, men vad fan är det här för någon nyhet? Liksom, är det inte alltid bara konflikt mellan generationer?
Ja, det var det jag satt och tänkte på Gen Z också. Att det inte alltid bara att de unga inte förstår de vuxna, så har det väl varit sedan alltså, åtminstone 100 år.
Ja. Ja, jag tänker väl det, och för några år sedan, nej, inte det var ens några år sedan, jag kommer ihåg, alltså för ett år sedan typ, så frågade min kollega, var på lunch med yngre, alltså jag säger då, alltså hon är millennial och de var Gen Z, och då hade hon frågat så här, hur mycket liksom av ditt liv satsar du på ditt jobb? Och hon var så här redo att säga 100%, och de var så där 20. Alltså att här finns nog en skillnad i hur man ser på jobb, men det här vi pratar om jättemycket i sällskapet, alltså de älskar ju att prata om de här skillnaderna, men vi har ju olika utgångslägen.
Jo, alltså dels vill jag tycker ju verkligen att det är mer hälsosamt att satsa 20% av sitt liv på jobb än 100%, även om jag själv inte riktigt lever upp till det. Men sen så tänker jag också att jag var också en riktigt jävla dålig arbetstagare i mina första jobb. Alltså man är ju, det är ju också bara sådär.
Ja, det är en bra point.
Alltså nej, men man sjukskriver sig för att man ska ut och festa typ. Alltså det är inte bara sådär.
Ja.
Eller liksom det är inte en, jag vet inte heller om jag tycker att det finns ett liksom. Nu vet jag faktiskt inte riktigt vad jag tycker. För samtidigt så finns det en ganska stark fascistisk sida i mig som är sådär, man måste också bara liksom jobba. Man ska liksom, man ska på något sätt inte leverera. Nej men gud, nu får jag contribute.
Prestera alltså, då?
Nej men inte prestera. Bidra med någonting. Bidra. Och man ska liksom också just det här med att man måste orka bli kränkt ibland och gå vidare.
Ja, alltså det här...
jag vet inte om jag håller med mig själv när jag säger det, men det är jag har en otroligt stark sån sida som säkert är nedärvd i många österbottniska potatisgenerationer. Men
du är lite Jakonen, Tuija Jakonen, därför lite Tuija Jakonen i dig, inte mycket. För hon säger liksom att just det här, Petra, när du sa att kanske unga skyddar sig bättre, men hon pratar alltså om att de unga tar så lätt sjukledigt. Och att hon har jättemycket högre ribba.
Alltså det här är verkligen så här, det känns som att there's two wolves inside me. Det är, liksom, det är den här 60-åringen som är sådär, men satan, det är väl fan bara att gå till jobbet, det är väl ingenting att tjafsa om. Och så är det en annan som är sådär, men hallå, du är ju...
Alltså jag ska inte ta ditt ämne från dig, Petra, men jag måste bara säga, för att när jag läste den här texten, så nu är du exakt det som den här texten beskriver. För om vi säger... Petra, du är Gen Z, vilket du ju kan vara, och jag är då Gen X, och du är i mitten, så då säger man att millennials är limme mellan generationerna. Att det är millennials
som... Varsågod,
tack.
Allihop.
Det är millennial Ellen som lyckas liksom förklara Petras känsliga beteende till Gen X boomern Kia då. Men alltså det här stämmer ju inte, för att ingen av oss tillskriver just nu riktigt de här egenskaperna heller. Men alltså att millennial ändå förstår bättre förstås än äldre generationer förstår de yngre.
Jag vet inte, det är så utmanande tycker jag att finna liksom en fot att stå på i den här frågan, för att vem som helst kan hoppa in i generationsdiskussionen och liksom komma med helt liksom OK relevanta motargument, som, för det är så många saker som är sanna samtidigt. För att det är, jag är liksom lika oroad som alla andra äldre människor också om påverkanden av så med algoritmer och hur mycket man ser på sitt eget ansikte och kosmetika och botox och könsroller och allt det här, som att vi ser liksom den här konservatismen som reser sig i de yngre generationerna. Det är liksom, jag är lika oroad över det. Men samtidigt så är jag också sådär att, men är det här så som någon äldre generationer har känt sig då när det har varit Beatles-mania, att det här är den största saken som har någonsin hänt, och alla ungdomar lyssnar på Beatles, och alla ungdomar, speciellt kvinnor, bara kastar sig på de här männen, och att det är liksom fruktansvärt och horribelt, och att alla har bara glömt vad den riktiga drivkraften är. Och så är liksom att hur mycket av vår Gen Z-kritik är baserad på liksom riktiga saker att vara oroliga över, och hur mycket håller vi på att göra samma sak liksom, ja, som äldre generationer?
Det där är en jättebra poäng. För det, ja, jag tycker det, varje vecka kommer det ju någon larmrapport om någonting, och sen sådär, men, och så känns det lite som att det är någon slags sån här videovåld diskussion från 80-talet som sådär att ja, ungdomarna äter varandra på parkerings, alltså sådär, som bara, vänt lite, nej, det gör de inte. Alltså, eller,
alltså det, här, det är så spännande det här nu, därför att exakt typ igår så läste jag om att både Robin och Håkan Hellström har ju fått sig i Sverige. Där är det någon pågående, de har ju alltid märkliga kulturdebatter på gång, men nu pågår det någon sån här debatt kring att då Robin och Håkan Hellström är liksom, de är lite för fria, de är för kåta. Alltså, Robin har just kommit med en ny skiva. Hon har anklagats för att vara liksom en sån här nollokåt morsa. Och då hade Hellström också kommit med någon ny musikvideo för sin låt Tequila. Och då har någon skrivit på sociala medier att det är 2,5 minut lång äcklig orgie av sex och dekadens. Det handlar om en dockvideo. Och det här är ju det här är artister i min generation. Jag tror att jag är lika gammal som Robin kanske. Så jag har vuxit upp med henne. Så för mig är det också så märkligt att tycker de att det där är liksom, att hon får inte visa. Alltså för mig är ju så här, sex kan ju vara politik.
Jo, men vet du vad, jag såg senast igår så var det någon som var så att det har blivit uppståndelse kring Olivia Rodrigo, och hon är ju en ung artist, för hon har liksom uppträtt i en sån här liten babydollklänning och kängor, vilket för mig är liksom en solklar referens till liksom så här Riot Girls, exakt, alltså så här 90-tals. Ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA, så det är ju ingenting, allting är uppnådare. Men att det är så här, ja, det här är pedobait för att hon har så kort så här babydollklänning, och man är så där, ursäkta, va?
Pedobait?
Alltså va? Alltså va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet. Och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma. Men liksom att man inte, någon slags sådär brist på allmänbildning. Och, alltså som att sätta saker i kontext.
Ja. Men jag har tänkt på det här också. Ja. För att jag såg också någon, liksom, jag tror det var någon Instagram-essä som jag läste. Just om Olivia Rodrigo. Och att just att var går gränsen mellan att vara känslig för hypersexualisering som kanske och som säkert sker emot Olivia Rodrigo, och var går gränsen då med att vara bekymrad över det eller att börja liksom diktera vad hon kan ha på sig. Och, liksom, och då är jag igen sådär att ja, men två saker kan ju vara sant samtidigt. Jag förstår inte varför vi har så svårt med det här. Liksom, att man kan vara bekymrad och vara sådär att ja, men om hon tycker att det är coolt så hon får göra det liksom.
Ja, men jag tycker det, alltså det är överhuvudtaget det som oroar mig, förutom allt det här du säger, speciellt det här konservatismen som verkligen bubblar i bland våra yngre. Men det som oroar mig är liksom, alltså jag skiter väl i om egentligen om man är en bra arbetstagare eller inte, för att jag är ju liksom, jag tycker ju inte att vårt arbetssystem som vi har idag, det är ju inte eftersträvansvärt, alltså det ska ju nedmonteras och bli något annat, så är det ju. Men det som jag tycker är, så jag har liksom inget problem med att man egentligen skyr ansvar som arbetstagare, men det som jag tycker är problematiskt är när man inte känner ett samhälleligt eller ett socialt eller medborgerligt ansvar, att det liksom på något sätt, just det där med att det inte, att man liksom blir lite rädd för det där obekväma i andra situationer, alltså för att vi behöver ju, alltså när jag menar bidra så menar jag inte att man ska säga, men någon, alltså vi behöver ju jobba tillsammans på annat än jobb.
Ja, och det är ganska mycket annat som är viktigare än jobb. Men det är kul att du säger det där med att de gamla, alltså Gen Z anklagas ju för jättemycket, de anklagas ju verkligen också för att vara konservativa och för att knyta tillbaka till din text, Petra, inte din text, men alltså den här om Tuija Jakonen. Så hon säger också alltså att hon var kompis med en som var ung och de kom jättebra överens. Alltså det var, hon hade en ung kollega. Nu ska vi inte säga, ja, för att, alltså det, jag började fundera att varför är de inte kompisar mer? Men det var kanske så att den unga kollegan slutade. Men och hon sa att trots åldersskillnaden då kom de jättebra överens och att hon upplevde henne som mycket mer konservativ än vad hon själv var. Den här 61-åriga Tuija. Så det är spännande.
det sista som jag reagerade på och som jag tycker nog största kritiken av den här hela diskussionen från mig går nog till Helsinginsan om att congratulations. Och det är för att det som jag reagerade på väldigt starkt var att i den här artikeln där den här Tuija då pratade om sina åsikter om de här yngre generationerna, så står här att Jakonen har jobbat på samma jobb i 40 år. Och inte någonstans i den här artikeln står det att de här andra generationerna har inte möjlighet att jobba 40 år i samma jobb. Och nu ska jag inte skylla på Tuija. Hon kan säkert vara en helt angenäm människa och säkert bra på sitt jobb om hon har varit där i 40 år. Men varenda ung människa som jag känner, som jag har jobbat på, var som helst, vilken slags som helst organisation, har stött på en 60-åring som har varit i samma jobb i 40 år och som definitivt upplever att där ligger problemet. Och då är jag så där att, nu ska jag inte gå och säga att du är själv här är problemet, men jag vill bara påpeka att utgångspunkten för hennes åsikter är en utgångspunkt som resten av oss helt enkelt inte har tillgång till. Tänk att kunna jobba i samma jobb i 40 år. Motherfucker, liksom. Mm.
Det har min pappa gjort, måste jag faktiskt säga. Han har i år, nej, förra året, tror jag han har varit 40 år på sin verkstad. Och hans råd är bara till nöjt och på.
För ett par veckor sedan gick den finska influencern och poddaren Hanna Tikander ut och berättade att hon har förstorat sina bröst, gensvaret lät inte vänta på sig. Både liksom sociala medier och kvällstidningar, så deras kommentarsfält bara kokar av sådana här moraliserande argument som vi har hört för. Det här var så ens egen sak, skrev jättemånga, men det här blandades förstås också med att män förblir barnlösa på grund av att kvinnor är så kräsna. Och det här är ett riktigt sorgligt exempel för många, när ni förstår vad jag pratar om. Och i samma veva som Hanna Tikander berättade om sina implantat i tissarna, så publicerar Hufvudstadsbladet en intervju med rubriken Evilda har nyligen blivit mamma, separera och prövat botox för första gången. Kritiken lät inte vänta på sig här heller. Man blev riktigt upprörd. Speciellt på Facebook-kommentarsfält. Där brukar jag vara och läsa. Uffe skrev, en singelmamma till utan en fadersgestalt till sitt barn är ju precis vad vårt samhälle behöver. Anna skrev, Evilda är det ett namn i Sverige. Evilda. Kent skrev, bortkastade pengar. Men Evilda själv säger i intervjun, ur ett feministiskt perspektiv måste vi komma överens. Får kvinnor göra vad de vill med sin kropp och utseende eller inte? Okej, Ellen och Petra, har ni gjort något ingrepp och kvar?
Jag opererar bort tonsillarna.
Okej. Sådär könhetsingrepp.
Nej, men var går gränsen för könhetsingrepp?
Ja, det kan ju vara ett könhetsingrepp att operera bort tonsillarna.
Nej, men jag färgar ju håret varje månad. Alltså jag har ju...
Nej, men jag tänker väl fillers, botox,
ja, eller kirurgiskt. Jag tycker att det är också spännande att försöka definiera vad gränsen för okej grejer gör. Alltså vad som är okej att utsätta sig själv för. Men när det liksom blir... Ja. Men nej. Tror det eller ej, trots den här perfekta ytan.
Ja, för din yta är så perfekt. Petra?
Nej, jag har inte gjort någonting.
Är det någonting ni har lust på då?
Nej.
Det beror på vilken dag du frågar. Alltså jag kan idag, så ska jag vilja göra en sån här face-off. Och
aldrig sätta tillbaka.
Som Nicolas Cage och John Travolta, den där filmen, och så bara få någon annans ansikte på. Ja. Inte kan jag ärligt sitta och säga att det inte är någonting som jag liksom... Om minst dagligen tänker som att jag kanske det skulle vara med lite fillers i de här monjiporna, eller kanske den här elva-rynkan här i pannan skulle...
Triangle alltså, of sadness.
Ja, precis, eller en fettsugning förstås, eller liksom sådär. Men det är ingenting jag... Det kan inte vara jätteviktigt för mig eftersom jag inte har ekonomiskt någon gång prioriterat det framför någonting annat.
Det är ju dyrt,
det
kan man ju säga. Jag får nu för tiden regelbundet frågan om jag tänker ta botox. Och den här frågan kan bero på mitt slokande ansikte eller på att jag tänker att jag är över 30. Och med råge. Alltså botox har blivit förutom att skaffa barn en sak som en kvinna i en viss ålder måste ta ställning till. Och den här frågan visar på en större förändring när det gäller liksom sådana här injektions- och fillerbehandlingar. Alltså man pratar om jättemycket om botox idag. Och botox heter egentligen botulinumtoxin. säger det rätt. Och det där, behandlingar som just botox, fillers, peptider, de här som är icke-kirurgiska, kallas för tweakments, eller alltså man gör en tweakment. Mm. Också bantningssprutor hör till tweakments. Men om vi glömmer rynkorna för en helt kort stund, så det där exakt som du sa, Petra, här i inledningen av sällskapet idag, så om du skulle få välja botox någonstans, så sa du att du skulle sätta dig i armhålan så att du inte skulle behöva använda döden med, ja. Svettas med. Och det här är ju liksom som Ozempic, alltså de här bantningsmedicinerna, så är det också så att botox var ju alltså en medicin som man tog fram. Det är ju ett nervgift som förlamar.
Jag har också bekanta som dels har tagit botox för migrän, alltså spänningshuvudvärk, och bekanta med hemiplegi eller CP-skador som har blivit erbjudna åtminstone botox just i de lemmar som där nerverna är skadade.
Ja, för då slappnar man väl av. Mm. Och alltså, jag menar, man kan behandlas för överaktiv urinblåsa, för tandgnissling, överdriven svettning som du pratade om, Petra. Alltså, jag menar,
som jag har.
Som du tydligen har.
Alltså, det här med överdrivning, alltså, ja, alltså, om du har en botoxspruta i svettkörtlarna i pannan, så tar jag det här och nu. No questions asked.
Ja, exakt. Och jag är bara kort att man upptäckte den här medicinen så att en kanadensisk ögonläkare behandlar en patients ögonlocksspasmer, för det kan man också göra med det här extremt potenta nervgiftet botox, och märkte att samtidigt som hon behandlade de där ögonlockarna så slätades rynkorna ut. Varpå hon sa till sin assistent, vill du pröva det här? Och så här uppstod botox som ett skönhetsingrepp. I år blev botoxa ett verb i Svenska Akademiens ordlista. Så det kan man också komma ihåg. 2026 var det.
Alltså är botox, den är ett nervgift, är det liksom samma gift som om man får botulism, alltså om man äter typ en dålig konserv? Det låter ju så.
Jag vet inte, för det heter ju botulinumtoxin.
Det låter ju som att det är det man får botulism.
Nej, läkarna Kia och Elin.
Det är säkert kusingift. Ja. Men, ja.
Men jag vet inte, men liksom, det är ett nervgift som förlamar. Därför så har du inte några rynkor och därför blir du liksom sådär, alltså slät. Och därför ser man ju aldrig något ansiktsuttryck i människor som har för mycket botox. För det är ju förlamning. Mm. Det är spännande med botox. Anyway, var fjärde kvinna i åldersgruppen 18-34, det vill säga alltså Gen Z, millennials, i Sverige, var fjärde överväger att ta botox. Men alltså, vi kan sitta och säga att svenskarna är sådana, men vi är inte långt efter i Finland. Däremot i Finland är det så att i Finland får vem som helst ge fillers, och kraven på läkarnärvaro vid botox kringgår man jätteflitigt. Så det här är en oreglerad guldgruva som liksom säljer en ny sorts normalitet. Alltså jag menar att finnarna, vi ska inte sitta och säga att vi inte förstår oss på det här, att vi är inte som Sverige, utan vi är nog på väg.
Och det är också sjukt vanligt. Alltså jag levde ju in i den längsta i tron att liksom botox och fillers var någonting man gjorde i Hollywood. Men jag har som de senaste åren insett hur många i min bekantskapskrets som
exakt
lite sådär tyst smyger in.
Som gör det.
Alltså no judgment, men jag blev sådär, va? Är det här faktiskt någonting folk gör? Jag trodde att det var liksom någonting som, ja.
Alltså, men känner du, Petra, till folk som, eller jag vet inte om du tittar på folk som är, men som alltså använder botox, för man ser det ju nog också. Jag har sett laserblick. Jag är helt övertygad om att jag vet vem som använder och inte.
Jag känner folk som har tag i det, men jag tror inte det är liksom aktiv bruk för dem, liksom att de har inte gått och tagit mera. Så jag känner liksom kanske några stycken människor som har gjort det, säg en gång.
Jag ser massa kompisar som använder de här bantningssprutorna. Alltså det som var från början, vad heter det?
Diabetesmedicin
som man märkte att okay, så gick folk ner i vikt. Som sen nu är så här att, oh my god, jag har blivit så smal så nu hänger all den här huden. Alltså för när man är i en viss ålder så huden får inte riktigt ihop mera. Och de vill sen då börja ta fillers och botox, men det är ju jättedyrt. Alltså det, och den håller, är det 3 månader så ska du ta en ny dos om du då vill fortsättningsvis vara förlamad i ditt ansikte.
Jag tänkte också säga det som ett litet lifehack om man inte vill ha så mycket rynkor, för det är faktiskt någonting som jag får komplimanger för rätt ofta, att jag är så rynkfri trots att jag snart är 40. Och det är att man kan vara lite tjock För då är det som aha, naturliga fillers.
Så då ska man hitta de här bantningssprutorna.
Precis. Nej, men i alla fall, ja. Kanske.
Ja, ja. Ja, men det är ju liksom, ja, att du tar bantningssprutorna för att sen kunna ta botox. Alltså, här är ju också en industri. Det tycker jag att vi måste kunna så här, också se och känna igen. Och nu pratar de yngre generationerna om att liksom botox har normaliserats till den graden att man kallar det för self-care. Det har gått in i den här wellness-businessen som är ju enorm. Och det, jag tycker nog att det är lite skrämmande. Och om man tittar på Met-galan så ser man ju också alltså att det är ju inte bara kvinnor som tar botox, det är ju också män. Mm. Att liksom, inga ansikten kunde röra sig riktigt.
Alltså jag tycker nog att det har liksom stark tobaksindustri-energi.
Ja, eller hur?
Hela det här. Liksom att, och det är lite sådär att inte går jag att säga till någon som röker cigaretter. Liksom, att jag är inte sån som går och säger, du kommer att få cancer. De vet. Mm. Men samtidigt så är jag också sådär att om du röker så är du medveten av riskerna och så gör du det. Och så vet du liksom att du lägger i massa pengar i tobaksindustrins händer. Som sist och slutligen handlar just om slavhandel och människorättsingrepp och allt det här. Och jag förstår liksom inte helt att varför i när det handlar liksom om utseende och skönhet. Så på något sätt, då är liksom den där skönheten och utseendet det är liksom värt den där industrin till så många. För att just till exempel i tobak också. Och jag ska nu fortsätta med den här rökningsjämförelsen, men alltså i tobak också så många sådana så liksom, argument som man hör att man ska sluta röka till exempel är ju att du liksom blir föråldrad liksom snabbare och att den påverkar liksom din hud och att den där kosmetiska värdet på något sätt är en motargument till att du inte ska röka och inte till exempel slavhandel och människorättighetsingrepp och allt det här. Och det är liksom, och då i botox så på något sätt liksom, jag vet inte, men kanske jag bara liksom, jag är inte den typen av människa som är liksom intresserad av att göra det till mig själv, helt enkelt. Men jag är väldigt intresserad av att röka däremot.
Ja, men alltså det är en bra jämförelse, för jag tänker om man liksom från det där börjar tänka på det som Evilda säger i den här Hufvudstadsbladet intervjun. För det vill jag gärna höra vad ni tycker om. Alltså, är det en feministisk handling att låta kvinnan göra vad hon vill med sitt utseende?
Jag tycker det... Okej, jag ska nu säga något kontroversiellt. Nej, det är inte kontroversiellt, för jag tycker jag har rätt. Bara för att en kvinna har gjort ett val betyder inte att hon har gjort det valet fritt. Och vi ska inte gå och bete oss som om de här liksom strävanden att vara ung och skön och vacker liksom kommer från tomma intet. Liksom. Och jag förstår inte den här, liksom, jag tycker det är jättenaivt att sitta med den här choice feminism liksom tankesättet att feminism handlar om att en kvinna ska kunna göra val. Men vi lever ju fortfarande i en patriarkal värld och då är det ju liksom onekligen val baserade på patriarki som kvinnor gör liksom. Och liksom vi är inte, det handlar inte om att okej, nu har jag beslutat mig att nu är jag feminist och då därmed är alla mina val feministiska och om du kritiserar mina val så då är du inte feminist. Liksom det fungerar inte så. Liksom de där valen är ju helt uppkopplade i den världen vi lever i. Och vi lever inte i en feministisk värld. Och då kan inte de där valen vara fullt feministiska.
Eller att någonting sådär är populärt bland kvinnor. Då blir det inte det ju feminism automatiskt för det.
Nej,
jag tycker Petra sa det så bra. Folk får väl göra vad fan de vill. Men man, just det där, vi ska inte inbilla oss att det liksom är på något sätt är enkelt eller självklart att stå emot liksom att vi inte blir influerade av vad vi ser, alltså av press och patriarkat och allting, alltså det är klart som fan att det, alltså
man kan ju också säga så här, ingen hotar ju din rätt till fillers eller implantat, det är ett konsumtionsval,
ja.
Det är inte grundläggande mänskliga rättigheter.
Och tvärtom så är det ju liksom, det är ju ingen som hotar ditt val att kunna ta botox. Det är ju tvärtom liksom marknadsfört, att det är någonting som du ska göra liksom. Jag förstår inte det här liksom, men jag tror att den här defensiviteten där kommer ju från att alla vet liksom i grund och botten att det är någonting fishy med det här.
Alltså min kompis, när jag berättade det här, så min kompis som är millennial, Jenna, hon var sådär, va? Säger folk på riktigt? Alltså använder de feminism som ett argument? Så att tyvärr är det så. Och därför ska vi prata om det. Men alltså jag håller helt med att det här har ingenting med feminism att göra. Det är samma som att kritisera köttkonsumtion, kritisera fast fashion. Det måste vi väl kunna göra. Jag menar, vi måste kunna diskutera hur en bransch formar våra kroppar och vårt självförtroende. Det är inte feminism.
Ja, men nej, och det är jätteintressant. Alltså jag håller på att jobba på ett projekt som handlar om fulhet. Eller liksom sådär, jag har tänkt väldigt mycket på fulhet senaste tiden. Och att vilket tabu det är,
ja,
att vara ful. Att vi vet alla att det finns människor och saker som är fula, men man får aldrig nämna det vid namn. Och så fort man gör det så är det liksom... Det är någonting jag har tänkt på otroligt mycket och kring liksom vad fulhet är, för det är ju också, det är klart inte helt, det är klart att det sitter i betraktarens öga, men det finns också någonting vi vet också alla vad, alltså vi, jag tycker det är spännande att man aldrig får prata om det och att det ska liksom inte benämnas om man, liksom om någon säger att fan vad jag är ful, så ska man direkt vara så nej,
jag blir så provocerad, jag vill inte höra det där. För jag är också full och fet och jag vill inte att människor ska komma till mig och säga det. Eller så här, jag får väl säga det utan att det ska vara laddad. Det är inte så att människor då ska vara så här, men Kia, det är inte Kia när du säger så där om dig själv. Vet du vad, jag kan säga det bäst jag vill, för jag är fri. Jag är fri från de här jävla bojorna som kallas botox. Liksom. Jag behöver inte några fillers, för jag bryr mig inte.
Nej, men då bryr du dig lite.
Jag tror att folk blir nervösa om man säger liksom att idag känner jag mig ful, för att folk tänker på något sätt att det är på något sätt en invitation för dem att kommentera på ditt utseende. Då blir folk nervösa om att ja, men jag kan ju inte säga att jag tycker att min kompis är ful, men det är ju liksom inte det som det handlar om heller, utan det handlar om att nu känner jag mig så här och nu ska jag dela med mig mina känslor. Och om du liksom, och att då kan man bara liksom mota det som en känsla, likadant som att idag känner jag mig sorglig eller idag känner jag mig arg. Inte går folk och säger att men Kia, inte ska du vara sorglig, inte ska du vara arg.
Nej, och på något sätt blir det som att okay, om vi tänker så här, feminismens idé är ju att befria. Du ska försöka vara så fri som möjligt. Men skönhetsingrepp, om du känner helt att du måste göra dem för att se ut på ett sätt som samhället kräver att du ska se ut, det här hittar man ju på dig själv. Så det är ju inte befriande. Utan det istället låser fast dig i jakten då på den här perfekta ytan, en skönhet du ständigt jagar men aldrig når. Så då blir ju feminismen icke-frigörande och du blir aldrig fri så länge du inte liksom på något sätt bryter dig ur strukturen och är nöjd. Okej, det här låter så klyschigt, men är nöjd med sån som du är.
Ja, och som vi ser i Facebook-kommentaren, man blir ju, alltså man kan ju ändå inte vinna.
Nej, alltså, man kan ändå
det spelar
inte
stor roll vad du gör och vad du kär bort eller lägger till. Så kommer Uffe och Kjell sitta där och vara så där.
Dessutom är du YH, du är ensamstående mamma.
Men det kanske också någonting där liksom, för till exempel då när jag sätter på mig säg smink, så liksom jag gör ju det för att jag har liksom, jag känner att jag har liksom en orsak att jag vet inte, pigga upp mitt utseende på något sätt. Men då är jag ju liksom fullt medveten om att orsaken till varför jag känner det behovet är ju patriarkala förväntningar om hur en kvinna borde se ut i diverse situationer. Och jag har bara svårt med det här, att varför är det så svårt med botox att vara ärlig om att ja, men jag gör det här för att patriarkin sätter såna här förväntningar på mig. Är inte liksom det känner på något sätt mycket mer både befriande och liksom alltså bara liksom, det känns liksom att det är sanningen. Varför kan vi inte bara prata om sanningen istället? Nej, men för att vi ska hitta på de här liksom mental gymnastics om varför det här nu är okej?
Okay. Ja, men precis, för det är ju ingen hemlighet vilka fördelar man får av att liksom passa in i normen eller liksom vilka fördelar en vacker människa får nu, om vi ska då jämställa. Om vi nu säger att man blir vacker av botox, men liksom, ja, alltså bara i hur andra bemöter en, men också bara liksom på arbetsmarknaden, på liksom på TIN, alltså överallt, det är ju inte heller liksom
att man har det, alltså det finns ju pretty privilege.
Jo,
det behöver man ju inte liksom dölja.
Och det är väl inte konstigt att man vill försöka liksom uppvärdera sitt eget marknadsvärde. Det är liksom ganska förståeligt, även om det är sorgligt, men just det där att liksom låtsas att man, eller låtsas, men nu vill jag inte heller vara för hård mot den här, men jag tänker bara liksom att ja,
feminism är det inte. Det här är fantastiskt att du för in mig, för jag tänker avsluta med att ta en filosof. Och vem passar bättre då än filosofen Jean Baudrillard? Han menar att kroppen är kapitalismens sista utpost. När kapitalismen inte längre kan göra fler saker till varor, så vänder den sig istället inåt, alltså mot oss själva och vår egen kropp. Och det här är spännande eftersom du, Petra, pratar om den här Generation Z, som är sådär att lite sura på arbetsplatsen också, för att de kommer inte att jobba 40 år på samma arbetsplats. Och nu pratar jag om mig, alltså jag klättrar på karriärsteg och jag utbildar mig, och jag fick faktiskt ett jobb efter att jag hade utbildat mig som jag fortfarande är kvar på. Men idag så känns de här vägarna ju ofta ganska stängda, eller till och med som rena fällor, och då finns bara kroppen kvar, den enda tillgång vi känner att vi har någon sorts verklig kontroll över. Tyvärr.
Mm.
Jag säger tusen tack till dig, Petra Laiti.
Tusen tack.
Tusen tack till dig, Ellen Strömberg.
Tack.
Jag heter Kia Svetihin och det här är Sällskapet. Hej då.
Hej, prej.
Hej då. Hej, prej.